För ungefär ett år sedan räddades trebarnspappan Andreas liv genom att en okänd donator skänkte honom sin lever. Det är så det går till. En person dör och en annan kan därmed leva vidare. Organdonation är en verksamhet som väcker starka känslor. Rädsla, oro, äckel, obehag. Men också en enorm glädje och förstås tacksamhet hos den som får livet åter. Andreas vill gärna tacka den dödes anhöriga, hedra donatorn och visa vad den här gåvan betyder. Men där sätter sekretesslagen stopp. Så vilka värden är det som står på spel? Vem och vad är det som sekretessen ska skydda och mot vad? I filosofiska rummet diskuterar vi några av de svåra etiska frågor som finns kring organdonation. Vi gör det tillsammans med filosofen Katrine Felix och nämnde Andreas som heter Ekström i efternamn och är journalist och författare. Lisa Kirsebom är vetenskapsjournalist och har just kommit ut med boken Ur döden liv. Det är en bok om varför organen i Sverige inte räcker till och vad som går att göra åt det. Varmt välkomna alla tre.
Tack. Tusen tack.
Allra först, Lisa Kirsebom och Andreas Ekström. Ni är ju gifta, ni har tre barn, ni har familj. Och för ungefär 10 år sedan så fick du, Andreas, veta att du hade en obotlig sjukdom och att levertransplantation eventuellt skulle kunna bli din enda räddning. Och nu sitter du här, till synes frisk och rask, efter ett år ungefär med en ny lever i kroppen. Berätta.
Ja, jag mår fantastiskt bra. Det är ju fint att ha bemannat sitt inre med kompetenta medarbetare.
Då kan man säga det.
Ja.
Ja, du mår bra.
Ja, ja, verkligen.
Men har det varit ett år eller många år egentligen att ha väldigt press och stress på familjen, Lisa?
Ibland har det väl inneburit en press och stress, men ofta inte faktiskt. Jag tror att vi har haft turen att klara, båda vi vuxna, att ha förtröstan för att vi skulle få god hjälp med att lösa det här av den kompetenta svenska vården. Att det skulle lösa sig när det väl behövdes. Och att vi har känt den förtröstan har förhoppningsvis kunnat fortplanta sig till våra barn så att de har kunnat vara lugna också.
Och i den här processen på flera år och det här senaste året med transplantationen och allt, så när i den processen kom du på att du ville skriva en bok om organdonation?
Jag är inte helt säker själv, men det var ju någonstans efter att vi hade fått klart för oss att Andreas skulle behöva transplanteras någon gång och när det började närma sig, när vi började förstå att det inte skulle ta så väldigt många år till, då blev det ändå en fråga som jag behövde fundera på. Den gick ju inte helt att hålla ifrån sig längre. Och då blev det också värt insatsen, så att säga, att skriva en bok.
Och Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, har du skrivit Ur döden liv, där du träffar liksom hela näringskedjan eller alla inblandade i transplantations- och organdonationbranschen. Patienter och läkare och sambandscentralen och forskare och så vidare. Och det är väl så här att ungefär 9 av 10 svenskar är positiva till organdonation, även om långt ifrån alla har angett detta i donationsregistret. Så frågan är grundläggande, vad finns det, Katrine Felix, för grundläggande argument för och emot organdonation, skulle du säga, och ni andra får hjälpa till?
Ja, jag skulle väl säga att det finns inte väldigt goda skäl mot organdonation. Det är min personliga åsikt. Om jag ska vara personlig så var det väl så. Jag tror väl att jag var 15-16 år själv, där jag sa i familjen att om jag skulle dö i förtid så får ni gärna skänka hela min kropp, alla mina organ, alltså det som kan användas. Om ni inte vill så är jag för min vilja den. Mm. Jag tänker att livet, alltså de levande är viktigare, har större prioritet än de döda. Och jag sa också till min familj, kan inte min organ användas till organtransplantation, så får de donera till forskning. Så jag tänker mig att organdonation är så viktigt att som generellt sett så ser jag inte goda motargumenter. Men jag kan gott förstå att det finns de som till exempel har religiösa skäl.
Ja, men till exempel inom judendomen så anser man liksom lite tveksamt där. Du skriver om det i din bok också, Lisa. Du har träffat en av rabbinerna här i Malmö, eller rabbinen Där vet man inte riktigt om det är när hjärtat slutar slå som är dödsögonblicket eller om det är den svenska hjärndödsbegreppet som gäller. Och han säger väl någonting i stil med att om det är så att det är när hjärtat slutar slå som är dödsögonblicket, så blir det ju mord att liksom gå in och plocka ut organ.
Ja, om man ser det så, vilket alltså de flesta, väldigt många länder idag arbetar ju med, använder ju hjärndödsbegreppet. För det är nämligen så att oavsett hur man dör så död är man när hjärnans funktioner upphör. Men de kan upphöra av olika skäl. Med modern vård så kan de upphöra men hjärtslagen hålls igång med maskiner. Och då är man ändå död. Så ser jag det och så ser man det i många länder. Men det finns fortfarande platser där man känner att det är hjärtat som måste sluta slå. Och då begränsas möjligheterna till organdonation mycket.
Om hjärtat har slutat slå, ja. Mm.
Ja, om precis. Om man måste vänta in det, så att säga. Det förändrar det medicinska ganska mycket.
Men visst är det så, Andreas, också att det finns hos många människor en intuitiv rädsla, ett obehag. Man skjuter på beslutet. Ska jag säga ja? Ska jag säga nej? Vad händer om min dotter blir sjuk eller påkörd eller någonting?
Det finns ju i Lisas bok en oerhört drabbande berättelse om en familj där just detta händer. Det är alltså en pappa som kommer till sjukhuset där familjen finns efter en olycka och den lilla dottern har dött i total hjärninfarkt och ligger i respirator då, så att man håller cirkulation i organen. Hon är död och hans hustru, mamman, är svårt skadad. Och så en liten miljösyster som har klarat sig ganska bra i den här olyckan. Och det är klart att hans första reaktion är att han säger nej när de frågar. För de frågar ju direkt, han får komma och få besked att din dotter är död. Men det här måste ju gå fort. Annars kan man ju inte klara upp detta. Och han säger nej. Men så kommer morfar också. Och morfar är en klok man som lyckas liksom ändå samla ihop sig och sin svärson och säga, men varför egentligen? Det finns ju andra familjer som går att rädda ur det här mörkret nu. Och han ändrar sig där han står. Och läkarna, dessa fantastiska, har då valt att inte göra något än. Va? Så att chansen finns fortfarande. Och så återstår det sista som måste till, nämligen samtycke också från den svårt skadade mamman som är kraftigt medicinerad, knappt vid medvetande. Och den scenen i boken som Lisa återger här, när de går in till mamman för att få detta samtycke. Jag kan knappt återberätta om det här nu där vi sitter utan att liksom behöva hålla mig någonting. Alltså.
Det är starkt. Mm. Hur går det till då?
Ja, alltså det är ju så att i den situationen så måste ju båda föräldrarna ge ett samtycke i ett extremt pressat läge. Jag är ju av den uppfattningen att man måste orka, om man ska vara förälder, så måste man några gånger orka hålla i tanken att barn är biologiska varelser som kan dö ändå. Och att ta upp sin mobil, googla donationsregistret och registrera sig i donationsregistret, det är gjort på 30 sekunder. Men pröva att skriva in ett personnummer som börjar på 0 eller 1. Och du ska känna att det är väldigt trögt i fingret. Det är någonting med instinkten där som slår till. Det är inte meningen ju att en så ung människa ska hamna i den situationen. Men det kloka är att förhålla sig till sin död åtminstone lite grann innan den inträffar, och även sina närmaste död. Därför att man tar en del press från sig själv, man tar en del press från alla andra omkring en, och man kanske också lyckas fatta ett beslut som man blir mer nöjd med, oavsett om det är ja eller nej.
Så känslomässigt naturligtvis är det fruktansvärt svårt att ta ställning till de här sakerna och tänka sig till exempel då att skriva in sitt barn i registret och sådär. Men du menar rent förnuftsmässigt, Katrine, filosofiskt och logiskt, så finns det väldigt starka argument för organdonation?
Ja, i alla fall förnuftsmässigt, men jag tänker känslomässigt också. Alltså att man fattar, alltså med tanke på nästekärlighet eller fellow feeling som vi kallar det så fint på engelska. Så jag tänker att det finns både förnuftsskäl och känslomässiga skäl. Men jag kan förstå alltså, om en djup religiös person argumenterar för kroppens integritet. Jag kan förstå det, men jag tycker det är dåliga argument. Om jag ska vara rak. så är det. Så jag tycker det finns inget väldigt gott argument mot. Det är min åsikt.
Säger Katrine Felix i Filosofiska rummet om organdonation. Vi kallar programmet Den hemliga donationen. Vi har alltså Katrine Felix, vi har Lisa Kirsebom som vetenskapsjournalist, Andreas Ekström är här. Låt mig fråga så här, Lisa, borde det vara en plikt att kryssa ja i donationsregister? Borde det vara en plikt att liksom vara positivt inställd till organdonation?
Jag vet inte om man kan pådyvla andra människor en plikt. Jag tror bara att man själv kan känna plikt. Eller så ser jag det, så uppfattar jag det begreppet. Så på det viset så skulle jag ju säga att nej, men jag känner personligen en plikt att göra det. Jag tycker att jag bör ge det till en annan människa om jag behöver.
Mm, jag tycker lite grann att man kan, inte bara lite grann heller, men jag tycker man kan se att andra har plikt också. Alltså, lite löst jämförbart med vaccinationssituationen. Jag tycker det går att säga till personer att det är faktiskt din samhällsplikt för dina medmänniskor och ta covid-vaccin. Det tycker jag man kan säga. Och analogt tycker jag man också kan säga att det är en plikt att ställa upp på alla möjliga sätt du kan.
Men man kan också tala om ansvarsbegreppet istället, om man vill, om man ska göra det lite mjukare. Då tycker jag så här, att varje gång jag hör talas om en familj där någon äldre person dör och så har vederbörande inte gjort i ordning sina papper och så finns det två eller tre barn i två eller tre olika äktenskap och så blir det en salig röra och alla barnen blir oense och det blir konflikter i 100 år för att en människa inte har tagit sitt ansvar och ordnat detta och skrivit papper som gör att det är omöjligt för barnen att bråka med varandra. Men vill de inte, nej men jag vill inte tänka på det, jag tar det sen. Så här, ja men du är 78 år och har ett dåligt hjärta, du ska nog göra det nu. Men och det kan jag bli arg på den som inte gör. Och så jag tycker att det, om man jämför med det, då är det väldigt lätt tycker jag att säga, men det får du väl ändå göra, det får du väl ändå ta ansvar att göra. Ja men du kanske ska ta ansvar på något sätt till, inte nödvändigtvis genom att donera, men ansvar genom att göra din vilja känd. Det är att ta en börda från de efterlevande och det tycker jag att det finns bra argument för.
Och det kan jag hålla med om, att det som Andreas sa om ansvar och plikt att fatta ett överlagt beslut. Det tycker jag att var och en borde ta ansvar för. Det så att säga kostar så lite att tänka på detta en liten stund så länge som behövs för att göra sin vilja känd. Så det kan jag inte riktigt se att någon kan vara försvart med att inte göra faktiskt.
Men okej, om jag lyssnar på er och vi slutar oss till att donation är önskvärt, det är moraliskt gott. Varför är det då så, Lisa, att det görs betydligt färre donationer i Sverige än i till exempel Portugal och Spanien? Har det bara med sjukvårdsorganisationer göra, eller har det också med etiska överväganden eller människors känslor och inställning? Vad tror du?
Det har väldigt mycket med organisation att göra faktiskt. I Spanien, som är världsledande på organdonationer, så har man ett väldigt noga utarbetat system med donationsansvariga på alla sjukhus som har god kunskap om vad som krävs och som är positivt inställda och som stöttar sina kollegor och som har gjort ett stort opinionsbildande arbete bland kollegorna i intensivvården, så att de har påminnts om att det här är ett viktigt livräddande arbete som verkligen vårdpersonalen behöver göra. Och att de har fått alla med sig på det viset gör en mycket stor skillnad.
Så det är mer sådana saker än etiska överväganden eller den allmänna inställningen?
Det är definitivt mer det, givet att vi faktiskt är väldigt positivt inställda i Sverige också, visar undersökning på undersökning. Sen så finns det även vissa saker som de gör i Spanien som man faktiskt kan möta ett litet moraliskt motstånd mot i Sverige idag, eller en etisk tvekan. Det är till exempel så att man bedriver ett slags uppsökande verksamhet även ibland i Spanien, att man måste dö under intensivvård för att kunna bli organdonator. Men i Spanien förekommer det att donationspersonalen identifierar patienter på andra avdelningar än i intensivvården.
Men då går du inte att scanna av det? Liksom.
Ja, eller man vet ju att det finns patienter som är döende på andra avdelningar också, för att det är vanligt nämligen. Långt ifrån alla som dör på sjukhus dör i intensivvård. Och då kan det vara så att man söker godkännande för en organdonation även för en annan patient och flyttar den till intensivvården.
Och i intensivvården så ligger du i respirator?
Precis.
För det är det som behövs?
Ja. Och det här har jag nuddat vid med några personer jag har mött när jag har arbetat med boken. Och då har det mötts med lite grann, jag har mött lite reaktioner att ja, det undrar jag om vi är redo för i Sverige.
Ja, för att om vi påminner lite grann om hur det går till, som jag förstår det i alla fall, när en döende människa ska definieras som möjlig donator, så ligger hon antagligen i respirator som du säger. Och när hjärnan drabbas av total infarkt, släcks ner, så är personen död enligt det svenska dödsbegreppet. Men om organdonationen ska kunna bli möjlig så måste ju intensivvården fortsätta utav den här patienten. Och då vårdar man ju i princip en kropp som definitionsmässigt är död. Om hjärnan har slutat röra sig eller fungera. Man vårdar liksom en person som har dött för att den ska... Och då är frågan liksom, Sjukvården kan göra väldigt många saker för dig som patient, men vad har läkarna rätt att göra med en patient för någon annans skull? Det är en svår fråga, tycker jag.
Mm. Den är inte helt okomplicerad, men den är faktiskt idag formulerad i bland annat i ett lagförslag som ligger och som är under bearbetning nu. Så det har sagts ut ganska tydligt där. Och det handlar då egentligen framför allt om vad man kan göra efter att hoppet är ute för patienten, medan den fortfarande lever. Alltså under de sista faserna av döendet. Framförallt där är det svårt. Och då har man sagt att insatser som medför inte mer än ringa smärta eller skada och som inte kan vänta till efter döden. Det anses vara acceptabelt. Och då ska vi vara noga med att betona här att det här handlar redan om djupt medvetslösa patienter. Det är aldrig fråga om någonting annat, utan det är någon som har långt gångna hjärnskador i allmänhet, men inte en total hjärninfarkt än. Mm. Det är den situationen vi ser för oss, som man inte tänker sig att det är någonting annat än människa som är vid medvetande eller så längre, för så är det alltså inte.
Nej, man går liksom inte peka sådär.
Nej, absolut
men inte. Vad tänker du, Katrine, om det här liksom att du måste fortsätta vårda någon efter att personen egentligen är död för att det ska kunna bli en donation utav det?
Ja, nej, det kan ju vara mer moraliskt problematiskt att tänka sig. Alltså till exempel om man är anhörig, som en pappa som var exempel som Andreas hade tidigare i samtalet, att alltså där är min dotter, hon lever, hon hålls levande. Och det kan man tänka sig att det är moraliskt problematiskt att vi, om man säger det lite brutalt, håller en kropp vid liv för att skörda organen. Så det kan jag förstå att kan vara känsloladdat och problematiskt. Man kan ju också ha förnuftsmässiga argument för att det kan vara svårt. Men jag tänker ändå att det i tråd med det Lisa säger, att alltså, det är så säkert som det går att få blitt på att det här är ingen medvetande kvar i människan som vi håller vid liv.
Sen så ska jag skulle vilja förtydliga det också, att
det jag
är
gör
inte
det.
Ja, det är alltså inte så att man håller kroppen vid liv.
Nej.
Det är viktigt att understryka. Utan det handlar ju om att personen antingen är död eller är döende. Och de här små insatserna som man gör, ofta handlar det bara om att intensivvården fortsätter. Respiratorn fortsätter att vara igång. Och så.
Hjärtat fortsätter att slå.
Ja, precis. Så alternativet hade ju varit att man hade stängt respiratorn i ett tidigare skede.
Mm. Det men du, det var väldigt bra att du förtydligade så att det är helt klart. Därför att man måste ju se till att organerna hålls vid like så de kan användas.
Det finns ju också en etisk gräns idag. Det är 24 timmar. Det vill säga från att en patient är dödförklarad i total hjärninfarkt, vilket för övrigt alltid görs av två läkare vid två separata tillfällen med två timmars mellanrum minst. Precis. Så efter den dödförklaringen så har man 24 timmar på sig att inleda räddningsoperationen för att se om det går att rädda några organ. Så det finns en, vilket ju också är, man har sagt det av etiska skäl, att det ska vara 24 timmar. Längre vill man inte att anhöriga ska behöva vänta på att ta farväl, eller om de nu vill göra det efter eller sådär. Men det finns andra länder som har längre gränser, och det är klart att när jag själv låg på Sahlgrenska nytransplanterad fick jag ju gott om tid att tala med de här proffsen, och de sa ju att det är klart att 48 timmar skulle ju skapa helt andra möjligheter faktiskt. Därför att då det är någon, som någon koordinator sa, vi tar 1000 bitars pussel och slänger ut på golvet och sen lägger vi det på tid. Det ska till sköterskor, det ska till läkare och det ska till salar och det ska till transport, och vi ska hitta rätt mottagare som ska inte ha feber den dagen. Det är en enormt avancerad process att få till en donation eller flera donationer. Alltså, en donator kan ju hjälpa upp till 8 individer. Så att det är klart att 48 timmar istället för 24 skulle göra skillnad.
Och då är det just en etisk gräns, som man har sagt. De 24 timmarna, det är ju etik. Det är ju att inte man ska att ingen ska behöva uppleva.
För egentligen skulle kunna fortsätta 36 eller för att jag skulle kunna fortsätta.
Ja, i alla fall.
Ja, i alla fall förmodligen i alla fall ett par dygn. Det är olika hur stabilt det är, men alltså i princip ja.
Jag vill bara återkomma till att de här etiska aspekterna, för det kan verka som att det är så självklart gott och vi måste vara rationella och så det, och så är det säkert. Donation räddar livet på inte bara Andreas utan väldigt många andra också. Men det finns ju människor som uttrycker obehag, till exempel när det gäller att en anhörigs ögon, hornhinnor ska doneras, hud. Det är som att olika kroppsorgan väcker olika känslor. Varför är det så, tror du?
Ja, det är en bra fråga, men det är väl för att vi är människor, helt enkelt.
Det var en fin kvinna där i din bok som hade bytt hjärta ju.
Ja, det var någon som återberättade hur en kvinna hade blivit hjärttransplanterad och hur hon hade varit så lättad efteråt för att hon älskar fortfarande sin man lika mycket.
Det varit lite trots att hon hade nytt hjärta.
Jag har stor respekt för att människor kan ha den här typen av känslor. Och tycker också att det kan vara rimligt att man kan få ge dem spelrum. Det jag själv har svårast att acceptera är om man inte vågar tänka tankarna ens till slut.
Ja. Utan saker, bara slår ifrån sig. Saker som har med kroppen att göra är ju känsloladdade. Så vi människor har ju bara en kropp och den förhåller vi oss ju till. Att det är en del av vårt själv. Så allt det som har med kroppen att göra, både fysiskt och psykiskt, är ju just det, känsloladdat.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, Den hemliga donationen, om organdonation. Kring bordet filosofen Katrine Felix, som vi hörde nyss, som är verksam vid Högskolan Inlandet i Hamar i Norge. Och Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, som nyss har kommit ut med boken Ur döden liv. Och Andreas Ekström, make till Lisa, vars liv räddades för ungefär ett år sedan fick en ny lever av en person som just gått bort. Och organdonation präglas ju liksom annan sjukvård ut av sekretess i hälso- och sjukvårdslagen. Men Andreas, alltså man får liksom aldrig veta vem som har skänkt ett organ, och den familjen till den person som har skänkt organen får inte veta var de hamnar och så vidare. Personerna ska hålla sig isär. Men hur är dina känslor, Andreas, gentemot den döde personen, den person som avled, som ju faktiskt räddade livet på dig?
Han är betydelsefull för mig på väldigt många sätt utöver det uppenbara. Vi kan jämföra med min farfars far. Han heter Frans Levin Ekström och var bonde i Västergötland och dog 1959. Hans påverkan på mitt liv är marginell, vi träffades aldrig. Men jag tycker mycket om att veta lite om honom. Jag har sett någon bild på honom, jag vet lite om vad min pappa säger om vilken sorts gubbe hans farfar var. Det ger ett värde till mitt liv att veta det. Kanske går det att jämföra med donatorn. Alltså det är en person som dog oberoende av mig. Alltså han dog inte för min skull. Han donerade inte specifikt till mig. Hans organ gick ju till andra personer än mig också.
Flera olika personer.
Flera olika personer, så vitt jag vet. Ja. Men han är oerhört betydelsefull. För att han är också en del av mig. Min lever behåller ju sitt gamla DNA. Så att jag har ju faktiskt till 2% av min kroppsvikt hans DNA. Jag är till 2% han.
Du säger han. Vet du att det är en han?
Ja, jag vet vem han var. Det
men det ska du inte kunna veta, det säger ju sekretesslagen.
Det, så är det, men jag med en blandning av metodik och väldigt mycket tur och en nyfikenhet, en vilja att försöka se vad jag kunde lista ut, så märkligt nog så gick det att lägga det pusslet, så att jag vet faktiskt vem han var.
Men det är viktigt för dig på samma sätt som din släkt, det blir en kunskap som bygger din personlighet och din historia och sådär, men skulle du vilja kontakta den här mannens anhöriga? Eller?
Nej. Det är klart att jag vill, men jag skulle aldrig göra det. Därför att den här sekretesslagen som vi har, den hindrar ju inte, förbjuder ju inte mig att göra efterforskningar. Den förbjuder bara vården att tala om för mig vem det var. Alltså, den får inte kommunicera någonting, men jag får ju ta reda på det om jag vill. Men att jag för mig personligen tar reda på detta för att det ger mig en värme eller den här vetskapen, det är en sak. Det drabbar ingen. Men jag kan inte veta hur eventuella anhöriga känner för det. Jag skulle aldrig göra så, eftersom vi har en sekretess som, ja, nu finner våra lagstiftare och vår sjukvård för gott att vi gör så, att vi skyddar parterna för varandra. Det finns inget sätt för mig att ta reda på om de är intresserade av kontakt.
Men om det funnits en möjlighet mellan donatorfamilj och mottagare att via sjukvården på
ett vis? Det skulle jag tycka om. Jag älskar idén på att man tänker sig en 2 års fördröjning efter en transplantation. Om båda parter då skriver ett brev till sjukhuset och säger ja, vi vill gärna veta, ja men välkomna hit, så kan ni få träffas i sällskap med en kurator och så kanske det kan ha ett värde. Den som inte vill, låt det bli. Men om båda parter samtyckande vill, jag skulle älska det.
Vad skulle du vilja uttrycka för någonting?
Ja, men naturligtvis tacksamheten först och främst. Vilken oerhörd glädje. Men sen vill jag ju veta saker om honom. Jag vill ju veta, vad skrattar han åt? Vad gillar han för mat? Jag vill bara veta lite saker om honom, för att han är jag.
Vad säger Katrine Felix, vår filosof, om den önskan?
Ja. Jag kan ju förstå det. Jag tror det är naturligt att man känner en nyfikenhet, och jag tror i alla fall att det är Det är en vanlig reaktion, en rimlig reaktion, att känna sig tacksam. Det är ju en livsviktig gåva som du har fått. Men far för att vara lite kritisk, jag får ju också lust att fråga, vem är tacken för? Och så visst man tänker sig att man säger tack till någon, säger man tack för den andras skull? Eller säger man tack för sin egen skull? Är det ett altruistiskt tacksamhetsprojekt eller är det ett egoistiskt tacksamhetsprojekt? Det är en sak jag tänker. Och så tänker jag att det där med möjligheten för att kunna säga tack, det är en del problem anknutna till det. Och ett av problemen är ju rent kvantitet faktiskt. För som vi var inne på tidigare så kan ju en donor kan ju potentiellt rädda 8 liv. Så kommer det då kanske 8 personer som vill tacka. Och då lägger ju det framtvingar ju någon form av reaktion i de som har skänkt organ. Och det är inte säkert att det är någonting som man ska på något sätt öppna för. Att man ska spara de som donerar för den möjliga bördan. Det är inte säkert det är en börda, men det kan vara det. Jag tänker det kan alltså löst analogt till om du är spermdonator så vill du inte att det ska stå 8 personer på trappan och säga hej pappa, tack för livet! Oj!
Ja, eller så vill du det.
Men bör man skydda dem även om de inte vill bli skyddade?
Ja, det är ju till och från så att man tänker att folk bör bli skyddade från sig själv, men man ska ju vara försiktig med att inkränka på folks frihet på det sättet, för man får ju tänka att alltså, det här har ju att göra med vuxna människor som själv ska få bestämma, men man kan kanske aldrig helt vara förberedd på vad som skulle kunna hända om det kommer 8 personer och knackar på dörren och säger alltså, en har en lunga, en annan har en lunga, en har en njur, en annan, ja, och så vidare. Man kan kanske inte riktigt förbereda sig på en sån situation som man kan inte veta.
Nej, och det håller du naturligtvis helt rätt i, och det är precis så sjukvården resonerar idag. Precis. Man säger så här att det är potentiellt sett så emotionellt laddat att ni bör inte ens försöka, ni bör inte göra så. Och det, jag kan förstå det. Det finns ju ett antal potentiella felkällor och svårigheter i detta. Men då säger jag så här, jag har skaffat barn, jag och Lisa har 3 barn, hur vågade vi göra det? De kan nämligen dö. Jag har en gång blivit väldigt kär i Lisa och bestämt mig för att älska henne. Hon kan lämna mig. Det vill säga att vara människa är att utsätta sig för emotionell risk. Detta skulle vara jämförbart med det. Det skulle vara att träffa donatorns anhöriga. Vore en emotionell risk. Hur känns det?
För
båda parter, ja. Det skulle vara jättesvårt. Därför bör det göras naturligtvis, tycker jag, i ett sånt system. I sällskap med någon som är van att leda ett sånt samtal. Att introducera. Det kommer inte alltid att bli bra. Men vet ni vad, då skulle jag för min del vara beredd att skrapa knäna lite för den potentiella glädjen som finns i detta. Det finns ju nämligen länder som gör så här på olika sätt.
Framförallt till exempel?
USA och Australien är ju 2 länder där man har gjort en hel del i den här riktningen. Det finns också forskning där som återges i Lisas bok, där den överväldigande majoriteten av de som har såna här erfarenheter tycker att de är positiva, men inte alla.
Men är du säker på att det är jämförbart med kärlek? Alltså jag tänker mig, om man jämför med en kärleksrelation så ser man för sig en ömsesidighet. Och om man tänker sig tacksamhetsrelationen mellan en organmottaker och en organdonor så är det en väldigt stor asymmetri. Nu är det så att man har ju gjort empiriska undersökningar på tacksamhet. Alltså till exempel har man ju testat om du skriver ett tacksamhetsbrev till någon person du känner dig tacksam överför, så kan du känna en lycka över att ha tackat en månad efter att du har skickat iväg brevet. Den som har fått tack känner glädje i 3 dagar. Så det finns ju en risk därför att det är en stor diskrepans, alltså en avsaknad av ömsesidighet. Mm.
Men jag tror att ömsesidigheten handlar om någonting annat.
Kanske.
Tacksamheten är en sak. Men den stora potentialen för ömsesidighet tror jag ligger i att man har en människa gemensamt. Där finns också en stark asymmetri. För att donatorns familj har haft den här människan på riktigt. Andreas familj, om vi tar vårt exempel, eller Andreas och vi har ju inte haft den här människan i vårt liv. Men det finns också forskning som visar på att det här är någonting som båda sidor längtar efter. förstås inte i alla fall, men nu pratar vi om de som vill mötas, att de längtar efter att få samtala om den människa som de har gemensamt, som har varit viktig åt ömse håll. Så att vad donatorfamiljerna, som det tycks ofta är uttryck för, det är att de vill se vad gott deras anhörigas organ gjorde, och de vill i flera fall få berätta om den de har förlorat. De vill gärna att mottagarna ska veta någonting mer om hur deras älskade var. Och det är också precis vad Andreas vill veta. Så då handlar det ju inte om tacksamheten per se, utan om att båda parter känner något slags behov av att vårda relationen till den som är borta, fast från varsitt väldigt olika perspektiv.
Mm. Men det är en undersökning som har gjorts?
Ja, det har faktiskt studerats i viss mån.
Ja, i viss mån. Ja. Nej, jag tänker att det är så många olika möjliga alternativer. Ett alternativ är ju också att man känner att tacken är obehaglig därför att man inte själv direkt har gjort den insatsen som har lett till att en annan är tacksam. Ett exempel som är väldigt löst relaterat är jag själv mötte någon person som sa, och jag var på ett föredrag av dig, tack så jättemycket för att du sa det där, för det var så bra. Och det hade jag inte sagt. och då kände jag ju inte alls, och då kunde jag ju sagt åh tusen tack och gå därifrån och liksom, ja. men det var ju lite grann småobehagligt, och då sa jag tack för att du trodde det var jag som sa det där kloka. Men det var ju inte, det var min kollega som sa det på samma konferens. Och lite grann så kanske kan det vara för vissa att man känner att man får ju tacka teknologin och läkarna och uppfinnarna, ingenjörerna.
Men då hoppas man ju att de
hade det ju inte varit möjligt.
Nej, och de har man ju också tackat, men man får ju hoppas att de som eventuellt känner på det sättet som du beskriver, att de väljer att inte göra så här. Man får ju tänka sig en autonom vuxen som tänker, ja, det här ska jag nog inte göra, det passar inte mig. Eller någon som tänker, jo, men det här vill jag.
Andreas, du nämnde Australien och USA till exempel, där man möjliggör på ett annat sätt för familjer att mötas och kanske tala om den döde som nu är borta, en älskad person i den ena familjen, en person som har gett livet åter till några andra som har varit sjuka. Är det olika inställning till människors, jag vet inte, är det något i den amerikanska kulturen jämfört med den svenska? Eller
det finns skojat om ibland, jag och Lisa, att vi har sagt det att i USA så gör man sån här, man visar på YouTube så här donor walk, alltså man rullar alltså en avliden person inför kamera och en hedersvakt ställer sig på sjukhuset och så blir då den donatorn en hjälte. Och då, det stämmer ju väldigt bra med en amerikansk populärkultur så att säga. Medan i Sverige tror vi på total anonymitet och sekretess. Vårt givande sker nämligen via autogiro. Vi är inte där, va? Utan vi är jättegenerösa, men vi vill inte ha med det att göra. Nej. Och det är ju väldigt slående att vi tror att sekretess leder till maximalt antal donationer. USA tror att transparens leder till maximalt antal donationer. Och kanske har båda rätt. Kanske är det rätt i respektive kultur.
Så ska ju sägas också att Sverige ju inte, som vi redan har understrukit, att det är inte Sverige som är ovanligt, utan USA, Australien och också Israel erbjuder möjligheten för donator och mottagare att mötas. Men det absolut, kanske finns det fler exempel, men det absolut vanligaste är att man inte tillåter den här hopkopplingen på något systematiskt sätt.
Jag tycker det är intressant det som du föreslog, Andreas, att det på något vis handlar om livsmod eller att våga ta risker, utsätta sig för sig.
Ja, men man vill ju otroligt gärna vara väldigt försiktig med svåra saker och, jag menar, och det är väl klokt för all del, men jag tycker något ska vi ju göra när vi lever och att liksom utsätta sig för någonting emotionellt prövande tycker inte jag måste vara någonting som staten ska reglera bort möjligheterna för samtyckande som vill göra det. Däremot så finns det ju ytterligare en aspekt, ett kraftfullt argument emot att tillåta det här som jag gärna vill ge också eftersom jag ju tror på att man skulle kunna göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Ett argument emot, ja men det är ju risken för att det kommer in ekonomiska påtryckningar vid när man har etablerat en väldigt fattig familj gav ett hjärta till en väldigt rik familj. Kan inte det vara värt ett visst underhåll under ett antal år? Det vore ju oerhört, oerhört olyckligt om något sånt hände. Då förflyttas ju det här från den altruistiska sfären i någon mening. Och det är
något helt annat, vilket också som jag tänker liksom på boken som ligger här, Organ till salu av Susanne Lundin, som ju handlar om ren organhandel, ren kriminalitet. Ja. Men om man tänker sig att det kan komma in pengar, påtryckningar, förväntningar.
Det är det bästa argumentet mot det som jag ändå tror fördelarna väger över för, tycker jag.
Men analog till det är ju adopterade barn som uppsöker sina föräldrar som lever då i fattiga områden i andra delar av världen som då förväntar att dessa barn ska yta ekonomiskt bistånd.
Ja, kunna försörja.
Det finns ju ett antal sådana historier. Men jag har lyst till att nämna den där amerikanska modellen. Och skapa donorhjälter är kanske heller ingen väldigt bra idé. Alltså, då tänker jag, då ger man ju av fel skäl. Tänker man. Ja, man ska inte ge för att det skulle vara så fantastisk god känsla att vår son skulle vara avbildat på vagnen i donortåget. Alltså, that's the wrong kind of reasons.
Det kan man tycka, men
ja,
jag tror, absolut. Nej, men jag förstår verkligen hur du tänker där, men jag tror att det finns en sak till där, att jag tror att de tycker det är väldigt viktigt att göra detta personligt och göra berättelserna synliga, därför att USA har ju, till skillnad från Sverige och flera andra länder, så har ju USA ett så kallat opt-in-system.
Vad betyder det?
Det betyder att de som blir organdonatorer blir det för att de aktivt har skrivit in sig i donationsregistret. Det är nödvändigt att de har gjort det. Så därför, för att man ska få...
Och i Sverige är det ju inte riktigt så.
Nej. I Sverige så har vi istället ett system där, även om vi har ett donationsregister, så har vi också ett system med så kallat förmodat samtycke. Om man inte har angett sin vilja, och om ingen vet vad ens vilja var, om man inte har uttryckt den genom att prata med sina anhöriga eller så, då förmodas vi vara positiva.
Och vad händer då om de anhöriga tvekar?
Idag är det så, med rådande lagstiftning är det så att om verkligen ingen vet, ingenting är nedskrivet, ingenting är uttalat, de anhöriga kan inte gissa, då får faktiskt de anhöriga, då har de rätt att säga nej. Man har också rätt att säga ja förstås, men de har rätt att säga nej.
Men om jag har kryssat i ja i donationsregistret, så kan inte mina anhöriga sen komma ändra på det och säga nej?
Nej, det är inte det som är anhörigvetot, utan då, din vilja ska gälla. Den avlidnas vilja ska gälla. Mm. Och det brukar inte bli aktuellt heller, därför att om man har skrivit in sig i registret och vårdpersonalen, då informerar vårdpersonalen om det, att vi ser här att din anhöriga är inskriven i donationsregistret och är positiv. Då har jag förstått från någon som arbetar med detta, då brukar människor säga jag vet, eller så säger de så bra ungefär. Alltså det brukar liksom göra att frågan är avgjord. Mm. Men många har inte meddelat sin vilja. Och det är då det här med det förmodade samtycket kommer in, att vår lag tillåter alltså att man, även om en person inte är i registret, så kan man få rädda organen och rädda liv. Men i USA är det inte så. Utan man måste få så många människor som möjligt att skriva in sig, och då blir den personliga berättelsen.
Ja, personifiering säljer ju väldigt i USA. Men i Sverige så tror jag mer på som din bok.
Att?
Ja, att boken till Lisa kan ju vara med på att skapa kunskap och bidra till att fler får en positiv syn på organdonation.
Det är ju en liksom vetenskaplig och populärvetenskaplig bok, informativ. Vad ska jag säga? Jag är fortfarande nyfiken på det här med kulturskillnaderna, och det du är inne på, det här med hjältekultur och det personliga, Andreas. Är det någonting med det här? Vi talar ibland om att vi svenskar är statsindividualister, Lars Trädgårds och Henrik Berggrens begrepp. Vi hänger liksom i tunna snören från CSN och Försäkringskassan och sådär. Men det gör att vi slipper ha kontakt. Vi behöver inte tillita på humor.
Nej, jag
och
tycker det stämmer med det jag sa om autogirokultur. Vi är nästan bäst i världen på välgörenhet, men vi är ju inte bäst på att stå i soppköken. Men vi är bäst på att ge via autogiro. Det är två olika saker.
Men går det att kombinera det här, liksom, din vilja att rikta tacksamhet till den person som har räddat ditt liv, eller och dess hans anhöriga? Är det görbart? Liksom, passar det in i den kultur vi har här?
Jag vill tro att vi är så mycket individuella att vi därför ska fatta individuella beslut om det. Jag tror att det passar några människor alldeles utmärkt och några människor inte alls. Jag föreställer mig att det kan ge emotionella effekter som vissa människor inte kan förutse, men i de flesta fall så tror jag att det är ganska förutsägbart hur det skulle kännas. Jag har drömt om det många gånger. Hur det skulle kunna vara att träffa min donators närmsta anhöriga. Jag vet ju också genom att ha läst Lisas bok att många uppfattar ju den information de får som donatorer. Ja, det gick till en, din sons hjärta gick till en 10-årig flicka. Att det där är ju det lilla, lilla ljus som finns i det kompakta mörker de befinner sig i. Att de får veta lite grann om att det faktiskt ändå kom någonting litet bra ur detta fruktansvärda som hände. Kanske kan den känslan förstärkas om man får möta den människan som går och står och lever och verkar och finns för de som älskar den personen. Kanske kan det ge ännu lite mer ljus i det som fortfarande är ett stort mörker.
Kan du övertyga dig lite grann, Katrine, om att det finns något gott i detta att få uttrycka sin tacksamhet och att de anhöriga får veta vad som hände med?
Jag tycker inte alls det är svårt att föreställa mig att det skulle kunna vara jättepositivt för båda parter. Det är klart att det kan vara möjligt, men det kan också vara möjligt det andra. Och då tänker jag att då är det det vi ska lägga mest vikt på. Det är väl mer så som jag tänker. Mm. Att man skyddar där från den möjligheten att det inte ska gå bra, att det inte ska vara den rosenröda upplevelsen. I värsta fall så kanske man rakt av misslikar den personen som, eller de potentiellt 8 personerna som dyker upp, kanske inte alls är så. Alltså den älskade personen som har som man har förlorat kan ju ja, ingen ersätta.
Tänk om han är en fubik som man säger på politiska. Den här personen som skänkte
det. Det tänkte jag väldigt noga på.
Kriminell,
det
bus,
tänkte jag noga på innan jag bestämde mig för att försöka. Ja. En annan sak jag tänkte på var ju att tänk om jag kan isolera det ner till 2 möjliga men inte avgöra vem av dem det är. Då får jag bara välja att tycka om båda då. Eller försöka ta reda på lite grann om båda. Jag tänkte på de där sakerna såklart.
Och det är samma sak om man donerar. Ska vi donera dotterns organ? Tänk om de hamnar hos någon liksom kriminell, gängkriminell som precis har blivit skjuten i foten.
Ja, det är också ett argument mot att man kan få någon typ av sån obehagskänsla. Och det, jag har respekt för det. Men det är också därför jag tycker att man ska inte ändra systemet så att det är obligatoriskt med kunskaper för någon, utan man ska bara skapa möjligheten om alla inblandade vill. Det är en enorm och avgörande skillnad.
Vad säger du då, Lisa Kersebom, som har skrivit den här boken Ur döden liv? Hur ökar man donationsviljan, eller inte bara viljan utan också att det sker, kan göras fler transplantationer i Sverige?
Som jag har sett när jag har arbetat med boken och som boken hoppas jag tydligt visar, så handlar det mycket om systematiken och kunskaperna i vården faktiskt. Om intensivvårdens engagemang och kunskap och resurser som behövs för att man inte ska missa några potentiella donatorer och för att man på ett bra sätt ska ha den här kontakten med de anhöriga och tala om donationsfrågan. Det är det mest avgörande. Men med det sagt så vill jag ju se betydligt fler människor skriva in sin vilja i donationsregistret.
Men finns det någonting i detta som ni är inne på, att göra det lite mer personligt eller liksom kliva ur den här statsindividualistiska lilla försiktiga zonen och komma ut som, I don't know.
För mig är det nog 2 olika saker. Jag förstår Andreas känsla, även om hans känsla är starkare än min för detta. Att kunna koppla samman de 2 delarna av det här. Jag tror att det skulle kunna vara positivt, men jag tror inte att det i sig skulle förändra donationstalen så mycket. Och inte heller att det behövs för den sakens skull. Därför att, som vi sa här i början av programmet, vi är redan väldigt donationspositiva i Sverige. Vården måste arbeta på ett sätt som hedrar detta och gör donationen möjlig för så många som möjligt av de som vill det. För det är redan de allra flesta.
Säger Lisa Kersebom, författare till boken Ur döden liv, som nyss har kommit ut. Tack till dig, vetenskapsjournalist. Tack till Andreas Ekström, din make, journalist, författare och föreläsare med sin nya lever. Tack för att ni berättade om vad ni har gått igenom och hur ni tänker och känner. Och tack till Katrine Felix, filosof vid Högskolan Inlandet i Hamar, i detta filosofiska rummet om den hemliga donationen som vi kallar det. Alla program finns i appen Sveriges Radio Play. Vill ni kontakta oss så går det bara via Facebook eller filosofiska rummet @sverigesradio.se, ett litet mail. I redaktionen har vi researcher Paulina Witte, producenten Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.